heter Simon. Och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med. Och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När det kom till en plats som kallas Skallen korsfäste det honom och förbrytarna. Den ena till höger, den andra till vänster. Jesus sade: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu sjätte timmen, då det blev mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sade: han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Tack Jesus att vi får tillägna den här dagen ditt lidande, ditt offer. Tack att vi får ta del av sångerna, av texterna. Vi ber att vi ska få vara här i kyrkan med öppna hjärtan för det som du vill göra för oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Normalt för oss som följer kyrkoåret så har vi tre olika årgångar av texter som vi följer varje söndag och när vi har de här stora högtiderna. Så när vi har gått tre år, då börjar vi om igen med samma texter. Så läser vi dem. Och efter tre år börjar vi om igen. Men så här i påsk, då har vi fyra olika årgångar. Vi följer de fyra olika evangelisterna. Och den här påsken så följer vi Lukas. Från palmsöndagen, skärtorsdagen, långfredagen, påsknatten och påskdagen. Lukas, han var ju inte själv en av de 12. Han såg inte, vad vi vet, Jesus med sina egna ögon. Men han skriver i början av sitt evangelium att han har grundligt satt sig in i allt, ända från början. Att han har gjort en noggrann efterforskning kring Jesus. Och han skriver att de som var ögonvittnen, alltså de som följde Jesus, de som träffade på Jesus, de som förde budskapet om Jesus vidare. Dessa människor har Lukas alltså satt sig ner med och samlat fakta för att skriva ner hans evangelium. Och tack vare Lukas seriösa efterforskning och självklart också med den helige andes hjälp så får vi en liten annan infallsvinkel mot de andra evangelisterna nu när det gäller Jesu korsfästelse. Om man drar lite stora drag så kan man väl säga att Matteus och Markus är väl de som liknar varandra mest. De fokuserar mer på den lidande Jesus. Han som hänger där övergiven på korset. Han som ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Och både Markus och Matteus, de lyfter fram att det är båda rövarna hånar Jesus. En lidande, övergiven Jesus. Johannes, han visar en liten annan bild av Jesus. En Jesus som tycks vara lite mäktigare. En Jesus som tycks ha kontroll över det som sker. Han bär själv sitt kors. Och han säger innan han dör, det är fullbordat. Han visar att hans uppdrag har slutförts. Och när han hänger där på korset så samtalar han med sin mor Maria och lärjungen Johannes. Han visar omsorg. En nästan majestätisk Jesus som har kontroll över det som sker. Som sagt, ganska stora enkla drag. Matteus, Markus, en lidande Jesus. Johannes, en Jesus som har kontroll. Men idag ska vi prata utifrån Lukas. Och Lukas perspektiv är en Jesus som pekar på omvändelse och förlåtelse. När Jesus var på väg upp mot Golgata så var det en grupp kvinnor som följde efter honom som klagade och grät över det som skulle ske. Och jag läser igen här från Lukas 23:28. Jesus vände sig om till dem och sade: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Och sen lite längre ner i vers 31. Ty om man gör så här med det gröna trädet, alltså Jesus, vad ska då inte ske med det förtorkade? Han pratar om folket. Jesus, han är på väg att bli dödad. Men hans hjärta och hans omsorg är för dem som är runt omkring. Jerusalems döttrar. Han vet vilket lidande de kommer stå inför. Och hans enda önskan för dem är: vänd om. Vänd om. Kom kom till den levande guden. Bekänn era synder. Vänd om från det liv ni nu lever. Och nästa gång som Lukas återger någonting vad Jesus säger, då är det i Lukas 23:34. Jesus sade: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och där säger han alltså samtidigt som man ser att de delar upp hans kläder. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och vi läste om hur han blev hånad av rådsmedlemmarna, av de romerska soldaterna. Dessa två grupperingar som egentligen hatar varandra, de står där tillsammans och hånar Jesus. Och Jesus i sin bön till Fadern talar ut förlåtelse över dem. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så har vi de två förbrytarna som hänger på vänster och höger sida om Jesus. Lukas skriver hur den ena hånar Jesus, men den andra säger, Lukas 23:40. Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Ja, ska man läsa från även från Markus och Matteus, så troligtvis så hånade faktiskt den andra rövaren Jesus först också. Det är ju så vi måste tolka det hela, för vi läser ju inte bara ett evangelium, eller hur? Vi läser ju alla fyra. Så troligtvis, med all sannolikhet, så hånade även den här mannen Jesus, hånade Jesus först. Men hur hans hjärta vid sidan av Jesus börjar att mjukna när han är i Jesu närhet, när han får se och höra vad Jesus säger. Rövaren vet, han vet att det här straffet har jag förtjänat. Bara det tycker jag är ganska intressant. Han anser sig själv, alltså jag är skyldig, säger han. Utifrån hur han har levt sitt liv så landar han faktiskt i att ja, men den här platsen på det här korset, det är här jag ska vara. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Och det är ju faktiskt det kristna budskapet om vi läser Paulus. Om vi läser från Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och läser vi lite längre fram så talar Paulus om att syndens lön är döden. Rövaren menar att hur vi än ska vrida på det här, hur vi än vrider och vänder på det, så är det här jag ska hänga. Det är här jag ska vara. Jag vet inte om någon av er här är fotbollsintresserad. Jag är en av dem. Och stackars församling här som ibland då får höra lite fotboll om man inte är fotbollsintresserad. Men jag tror även om ni inte är intresserade så kanske ni ändå hängt med lite om det svenska herrlandslaget. Hur tufft det har varit för dem. I höstas, då vi verkligen var på botten av botten. Jag var på en av de matcherna när vi förlorade mot Kosovo. Och då kände man det här ser inte bra ut. Har vi någonsin varit så här dåliga? Så efter kvalet så landade vi på 2 poäng. Vi kom sist i gruppen. Alltså det var rekorddåligt. Så här dåligt har det svenska herrlandslaget aldrig någonsin varit. Vi kom sist. Men ändå så kommer vi spela VM i sommar. Hör ni det? Vi kom sist. Vi var sämst. Men ändå så kommer vi spela VM i sommar. Det fanns tydligen en annan väg till VM. Och det roliga var att spelarna själva, alla hade faktiskt inte ens koll på det här. Det fanns en annan väg. Och när man läser vad olika sportjournalister, och särskilt då från andra länder, så skriver de att det här är det mest oförtjänta vi någonsin har varit med om. Sverige som var sämst har nu tagit sig till VM. Och man talar ibland om hur man går in bakdörren någonstans. Och det var någon journalist som skrev liksom, det är inte ens bakdörren. Det är någon som har klättrat upp i ett träd och liksom kravlat sig in genom toafönstret. Liksom. Så var det för Sverige att ta sig till VM. På kristet språk så skulle vi säga nåd. Nåd. Och det var precis det som rövaren på korset fick uppleva. Och det är precis vad du och jag också har chansen att uppleva i mötet med Jesus. Nåd. Vi får säga precis samma sak som rövaren sa. Tänk på mig. Tänk på mig. Vi läste tidigare från Jesaja hur alla gick vilse som får. Hur alla gick sin egen väg. Vi har alla syndat. Vi förtjänar inte härligheten. Men Jesus, tänk på mig. Förbarma dig över mig. Grip in i mitt liv. Och Jesus svarade, sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och det är ett svar till oss var och en som vänder om ifrån vår synd och vänder vårt hjärta till Jesus. Och jag bara satt lite och lekte med tanken här när jag skulle förbereda predikan. Jag bara lekte lite med tanken. Tänk er den här rövaren som vände om på korset. Tänk er på uppståndelsens dag. När han står där mitt ibland alla andra människor. Han kanske står där och möter människor som han liksom har utsatt för våld. Stulit ifrån. Och de tittar på honom. Vad gör du här? Vad gör du här? Hur kom du in? Och rövaren kanske skruvar lite på sig, tittar sig omkring och pekar på Jesus. Och detsamma gäller för dig och mig med. För du och jag, vi har ingenting i himlen att göra. Vi har ingenting där att göra, för vi är syndare. Och syndens lön är döden. Men vi får peka på Jesus. Det var han som förlät oss. Det var han som gav sitt liv för oss. Det var han som bar våra synder i sin sargade kropp. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och vi läste om officeren, alltså den personen som hade makt och såg till att korsfästelsen verkligen skulle genomföras. Och vi läser om hur han börjar prisa Gud. Hur han säger, det här är en rättfärdig man. Och läser vi från Markus och Matteus så säger han, det här är Guds son. Är ni med? Han som såg till att Jesus dog. Han står där nu och prisar Gud. Rubriken för den här gudstjänsten är, korset är ett segertecken. Och det är det sannerligen. Vi läser om hån och spä. Men vi läser också hur en dödsdömd fånge vänder om. Vi läser hur en hednisk romersk officer börjar prisa Gud. Och vi läser om Från vers 48 så står det så här. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Och i judisk kontext så är att slå för händerna mot bröstet, det är inte att man är stolt över någonting. Det är snarare helt tvärtom. Vi kanske känner igen det från Jesu liknelse med tullindrivaren och farisén. Där det står så här i Lukas 18 och 13. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: Gud, var nådig mot mig, syndare. Så folket som kanske hade varit med och ropat korsfäst slår sig nu för bröstet när de ser Jesus hänga där död på korset. Gud, var nådig mot mig, syndare. Och jag tror att det är den bönen som vi bör be sen när vi går ut ur den här kyrkan, när vi går härifrån. Gud, var med mig. Var nådig mot mig, jag som är en syndare. Så mitt i den här makabra händelsen, hur Jesus blir avrättad, så lyfter Lukas fram flera gånger nåden. Det är inte för sent. Vänd om, vänd om, vänd om. Det finns nåd ifrån Jesus. Det finns förlåtelse från Jesus. Oavsett vad du har gjort, oavsett hur du har levt ditt liv, det du skäms för. Vi förtjänar inte det här. Men det finns nåd. För Jesus har offrat sitt liv. Han har offrat sitt blod. Och han har segrat på ett kors. Vi ber. Tack Jesus för det som du har gjort för oss. Var nådig mot oss syndare. Amen.